den är gratis. Och vill ni köpa böcker så önskar jag helst att ta kort. Så löser vi det. Låt oss bara vända oss till Herren och tacka för hans ord. Ja, Jesus Kristus, tacka dig att vi får dela ordet så fritt som vi får göra här. Vi tackar dig att du är här med din helige ande. Och vi tackar dig för detta ord som är skarpare än något tvekat svärd. Tack att det tränger igenom så att det skiljer mig, leder mig och själ och ande. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och nu ber vi också att det ska falla ner i våra hjärtan och bära skörd. Hundrafalt. I Jesu namn. Amen. Jag har förberett mig för den här gudstjänsten. Så är det två ord som har kommit till mig. Och det är gå vidare. Och jag vill läsa två verser från olika böcker i ordet. Och det ena är från Efeserbrevet 2:10. Ty vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har berett så att vi ska vandra i dem. Och nästa vers är första Petrusbrevet 3:9. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Och det jag vill lyfta fram idag, det är ett förhållningssätt. För vi vet att anden vill hela tiden leda oss in i olika uppgifter. Men det är väldigt lätt ibland att bli uppgiftsfokuserad. Man går så in i uppgiften eller verksamheterna. Men kallelsen handlar om Jesus. Det är nummer ett. För det är väldigt lätt att när vi följer det vi upplever i våra hjärtan, att vi möter människor som inte tänker som vi. Och vi tänker ju att jag har banan eller vägen utstakad, och så blir vi frustrerade. Och ibland är det omständigheter och vi förstår inte vad det är. Det blir ju så svårt. Men jag tror att Gud vill visa oss på ett förhållningssätt. För när vi gör det Gud vill, då vet vi att vi har en fiende som inte vill det Gud vill. Och istället för att vi blir aviga och irriterade på dem som inte lyssnar på oss eller som har andra tankar, aviga och sura i hjärtat. Man kan ju bli sur i sitt sinne, men det värsta är när vi blir sura i hjärtat. Då når inte anden in. Och jag känner så här att våra förföljda syskon som finns i många delar av världen, de har lärt mig så mycket på det här området. Därför att de möter så mycket svårigheter. De blir av med sina hus. De blir av med sina jobb. De bränner deras kyrkor. Jag mötte en man. Han berättade att han var pastor. Det var i Indien. Detta är 2 år sedan. De tog mitt kreditkort. De satte mig i arresten på polisstationen. Ändå säger man att det är religionsfrihet i Indien. Så han blev fri så småningom. De är med om så mycket. Deras barn vill de skicka till skolor. Många länder är ju så att man har privatskola. De kommer inte in på skolorna för de är kristna. Det jag har sett, det är att de säger, vi väljer att förlåta och välsigna. Och det finns en frid över de här människorna. Och jag vill dela ett väldigt starkt vittnesbörd ifrån Nagaland. Det fanns ju för många år sedan en kör som kom från Nagaland till Sverige. Ja, flera av er har hört. Jag träffade med många år sedan två kvinnor, eller tre var det nog, från Nagaland när jag var i Nepal. Jag var där för att jag skulle... Jag har ju jobbat i Kina i ganska många år, västra Kina, undervisat. Och då skulle jag skaffa mig lite material och möta de här kvinnorna. Och sen har jag läst en del om Nagaland. Och det är väl som denna kristna minoritet eller som bor upp i detta Nagaland. De har mött så mycket förföljelse ifrån Indien. De har gjort allt de kan för att de ska tappa tron. Fruktansvärda och hemska saker. Och vid ett tillfälle så är det en grupp kristna på ett ställe som får höra att nu är det en grupp soldater på väg upp hit och de kommer att terrorisera oss och göra allt förfärligt och även ge sig på och våldföra sig på oss. Gå in i våra hus och förstöra. Och så går de till kyrkan. Och det var så packat med folk så det gick inte att sitta. Utan de stod, ropade till Herren. Och då kom det tilltal, precis som det gjorde innan här i början på vår gudstjänst. Och då säger Herren så här. Ni ska ställa er ut med vägen när ni hör att de kommer. Och ni ska sjunga en sång. Vi välkomnar er i Jesu namn och vi välsignar. Och när de här soldaterna kommer och då får de rykte, då får de höra längre ner då. Hur varenda, det var mitt innan de skulle börja med sina skördar. De bränner ner varenda skördefält och de hör ju hur de kommer närmare och närmare. Och så står de där på båda sidor om vägen och tårarna rinner. Men så sjunger de. Vi välkomnar er i Jesu namn. Alltså den väckelse som har gått över Nagaland. Där början på 90-talet så räknade man ju med att hela Nagaland var kristet. Och ni förstår vad detta gör. De kom av sig fullständigt de här soldaterna. De blev så skamsna. De såg hur barnen och kvinnorna stod och sjöng och grät. Vi har ett vapen. Vi har den levande guden. Och jag vill ta dig med till ett sammanhang i Gamla testamentet. Vi ska inte läsa det, men jag tror att du är tillräckligt bevandrad för att följa med. Och det är en man som heter Isak. Han hade inget enkelt liv, men det var en man som levde sitt liv under välsignelser. Han gav välsignelse och han fick ta emot. Och första gången, Isak, det betyder han som ler eller han som skrattar. Så det här var nog ett barn som log emot dem som såg på honom. Och första gången vi möter Isak, det här första Mosebok 22 började. Och det kan ni läsa när ni kommer hem. Då ordnar man en fest. Isak, han var ju löftesonen. Och ni vet att Sara hon var 90 år. Hon fick Isak och det var naturligtvis en omöjlighet. Men han föddes. Och man ordnar en fest. Och naturligtvis var Isak i centrum. Och jag tror att han gick runt och log där till alla som ville prata med honom och ville ge honom lite att äta. Men då fanns hans bror där. Och hans bror Ismail, han var nog tonåring vid det här laget. Och då står det att Ismail hånskrattade. Det var inte det goda skrattet, det var ett hånskratt. Det fanns ett förakt. Och Sara ser detta. Den lille Isak, han var naturligtvis omedveten om den här kampen. Men här ser vi en tydlig kamp mellan anden och köttet. Och Sara, hon säger till Abraham, Ismail ska inte få ärva tillsammans med min son. För det var ju så att förstfödslorätten, den gick på faderns sida. Så Ismail hade egentligen förstfödslorätten. Men Sara säger nej, det är Isak. Så det som fienden hade tänkt att förstöra den här festen och bara få ge för akt och se ner på den här familjen, det såg Gud till att det blev till välsignelse för Isak. Och han gjorde ingenting. Han fanns där och låg. Det var Isak som fick hela arvet själv. Och det blir exakt som Gud har planerat. Och nästa gång vi möter Isak, då är han tonåring. Förmodligen var det så. Och då är han och hans far på väg upp till Moriaberg. Och Isak, han är tillräckligt stor och stark för att bära den här veden. För han har fått veta av sin far att vi ska gå upp på berget och vi ska offra till den levande guden. Och det är det enda han vet. Han bär veden och jag tror att han är lite stolt. Det kanske är första gången han får följa med sin far. Men en bit upp där så säger ju Isak, vad är det vi ska offra? Ja, Abraham säger Gud, förse nog med det. Men Abraham hade ju fått ett tilltal från Gud. Att det var Isak som skulle offras. Och det här är ett, jag tycker det är en oerhört svår text. Och jag har tänkt många gånger, vad skulle han ha för fadersbild? Men när jag förberedde mig för detta, denna gudstjänst, så såg jag någonting annat. Det var ett offer för Abraham, naturligtvis. Men det var också ett offer för Isak. För när han binder Isak där och han förstår att det är jag som ska offras, så verkar det som, det står ingenting om att han börjar gapa och skrika. Och vi vet ju inte, men det gör inte det. Och jag tänker så här, upplevde Isak någonting liknande som den här Norin, flickan? Att Jesus är där och viskar till honom, var inte rädd. Och han upplevde frid, för motsatsen till rädsla och fruktan, det är frid. Och när fienden vill inplacera rädsla och vi ropar till Gud och vänder oss till honom, då kommer Herren med sin frid. Och det som händer då, det är ju att Gud ropar till Abraham, gör pojken inget illa. Och så får de syn på en bagge där som de ska offra istället. Och då tänker jag så här att Isak fick ge sitt offer. Det hände någonting där, för han hade en uppgift framför sig. Han skulle bli nästa patriark efter Abraham. Och så blir det en bagge som offras istället för Isak. För det står att ingen förlåtelse utan att det utgjuts blod. Det var ett blod som utgjuts för Isak. Och jag tror att han fick en försoning med Gud där. Och jag tycker mig se att Isak är en förebild för oss. Vi blir försonade med Jesus Kristus i kraft av blodet på Golgata. Och vi blir ägare av förstfödslorätten varenda en när vi väljer att följa Jesus. Och vi har ett arv. Och det säger Paulus, ett outsägligt stort arv för de heliga. Sen går det ett tag. Och Isak, han är med om sorg. Det står om det. Han sörjde sin mor. Men han fick också vara med om glädje. Han mötte Rebecka. Men så blir det hungersnöd i landet. De fanns ju nere i de södra delarna, ner mot Negev. Och då tänker ju Isak, jag beger mig till Egypten. Men då börjar Gud att tala till Isak på samma sätt som han hade talat till Abraham. Jag är din fars Gud. Du ska stanna i landet, för jag vill välsigna dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Samma välsignelse som Abraham hade fått tidigare. Och han stannar kvar. Han är lydig, fastän det är hungersnöd. Och de har väl sått, och det kommer ingenting. Men så sår han. Och det året står det, han fick 100% av det han sådde. Men då hände någonting. Det var ju filister runt omkring där. Och då blev filisterna avundsjuka. De blev så avundsjuka så de ville döda honom. Fienden vill alltid bryta ner det som är Guds plan. För tjuven kommer bara av själ och slakta och förgöra. Och det sättet man använder, det är att man gräver igen de brunnar som Abraham hade grävt. Och brunnarna med vatten, det var ju underbart att de skulle tala om vattnet på söndagsskolan. För vattnet kommer igen här också. Men då gräver filisterna igen brunnarna. Och ni ska tänka i Negev, när det kanske är en ås nederbörd på 150 millimeter. Att gräva igen brunnarna, det betyder ju död. Därför att man ville fördärva för Isak. Och så gräver hans tjänare upp två brunnar. Och då börjar man att tvista om de här brunnarna. Och de försöker att... de vill ta över dem, filisterna. Och det står att de grälade om dem. Men då säger Isak till sina tjänare, gå vidare och gräv. Och det betyder att när Isak lämnade de brunnarna, för då helt plötsligt så säger filisterna, det här är våra brunnar. Och då var det ju väldigt konstigt att man hade grävt igen dem innan. Men då, det är fienden. Då ändrar man taktik och säger, det här är våra brunnar. Men han säger, vi går vidare, låt dem få brunnarna. Och genom detta är han med och välsigna filisterna. De får vattnet. De får det livgivande vattnet. Isak med sina tjänare går vidare och de gräver en tredje brunn. Och vattnet flödar. Och då säger Isak, nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss. Det var inte lätt att föröka sig när det inte fanns något vatten. När han var så stor och mäktig med alla djur och alla människor. Och då gräver de brunnen i Beersheba. Och många av er har varit i Beersheba. Och det är ju patriarkerna som är grunden till att det finns en stad idag i Beersheba. Det handlade om Isaks villighet att gräva upp brunnen, för Abraham hade grävt brunnen där också, men de gräv upp den. Och vi vet att vattnet är en bild på den heliga ande. Det talar om att vi kan utvidga vårt område när vattnet flödar i våra liv. Och så går det ett tag. Och så kommer det en dag när Isak får besök. Och då kommer kungen från Filisterna och säger, jag undrar om inte vi ska sluta ed, du och jag. Alltså att man går i förbund. Och då säger Isak, men varför kommer du till mig? Ni hatar ju mig. Och vet ni vad de säger? Vi har tydligt sett att Herren är med dig. Du är välsignad av Herren. Och jag tänker så här. De vågade inte ha Isak i området. För han blev mäktigare och mäktigare. Utan att man gick ed med honom. För man visste inte vad som skulle hända. Och man tänkte, har vi Isak här och vi är i förbund med honom, då är vi beskyddade oavsett vad som händer. För han har ju kontakt med den levande guden. Och han ser ju till att det flödar vatten i vårt område. Och nu kunde ju Isak ha sagt så här. Ja du, Abimelech, det här ska vi samtala om. Ni har gjort mig så mycket elände. Och vi har fått slita. Min far grävde brunnarna. Och ni fyllde igen dem. Och vi har grävt upp. Och sen kom ni och sa att det var, vi fick inte ens behålla dem. Det är vi som har gjort allt arbetet. Men vet du vad han säger? Vi ska ha fest. Vi ska ha fest. Vi går i ed. Det står inte att han går in och börjar anklaga dem. När du hör en röst som är anklagande, det är inte Guds röst. Och vi ska akta oss för att vara anklagare. Vi kan möta vissa saker. Ibland måste vi reda upp olika saker. Men anklagelsen, det är fiendens röst. Och när de har fest, samma dag står det, då kommer tjänarna till Jakob, jag vet inte, men de var väl så ivriga på att gräva brunnar. Så de hade grävt en ny brunn den dagen, och då, den dagen, kommer de till Isak och säger, Isak, vi har funnit en ny brunn och det flödar av vatten. Halleluja. När Isak bestämde sig för att jag går inte i clinch med de här. Vi ska ha fest. Och de har glädje. Det står mycket om fest i Guds ord. Det gör det. Då blir han välsignad. Vi är kallade att ärva välsignelse. Det finns något som ligger framför. Men ja, vi vet att vi har ett underbart land framför oss. Texten idag, för den som är föreslagen, är ju frälsningen. Och vi blir frälsta, men frälsningen är en process och slutfrälsningen är i det himmelska landet. Vi befinner oss under en vandring. Men jag tror att Gud vill se ett förhållningssätt hos sitt folk där vi välsignar. Isak, han hade ett barnbarn som hette Josef. Och jag tror att denne Josef, han hade fått lära sig från sin far och från sin farfar, vi välsignar. Och Josef, han fick vara med om mycket bedrövelse. Helt utan, ja, han blev så orättvist behandlad. Han blev såld, han hamnade i fängelse. Men jag tror att han hade lärt sig att det är bara i välsignelsen som jag vinner seger. Och så småningom så fick Josef komma inför Potifar då. Och det står så här att Gud välsignade Potifars hus för Josefs skull. Och jag tror att Josef, det enda han gjorde, Det var att han bestämde sig för: jag välsignar de som sätter mig i fängelset här. Jag välsignar, jag väljer den vägen. Och jag tänker så här att Gud vill välsigna din arbetsplats därför att du är där. Han vill välsigna ditt företag. Han vill välsigna fabriken du arbetar på. Han vill välsigna era skolor och universitet därför att du finns där och du bestämmer dig för att välsigna. Han vill välsigna din släkt och dina vänner, ditt bostadsområde. Därför att istället för att vi blir sura och irriterade. För vi kommer att möta bekymmer. Vi kommer att möta det som står emot oss. Därför att det är fiendens plan. Men säger vi: jag välsignar Jesu namn. Då är vi en välsignelse. Och vi får uppleva välsignelse. Men jag skulle vilja säga, det går inte att leva i välsignelse om våra brunnar är igenslammade eller till och med igengrävda. Och det går fort. Fienden är snabb med att se till att det slammar igen. Men nu säger Jesus, idag, det står att på tredje dagen i högtiden står han och ropar. Men nu säger Jesus, idag, ordet är levande idag och det är profetiskt. Om någon törstar så kom till mig och drick. För ur den människans källa ska det flöda strömmar av levande vatten. Och detta sa Jesus om anden, strömmar som flödar. Jag har bott flera år i västra Kina och jag har fått lära mig att det är skillnad på vatten och vatten. Jag bodde uppe där man såg gula floden. Och då fick jag veta att där jag arbetade, där var det väldigt starkt flöde på det vattnet. För källorna, de kommer uppifrån de tibetanska områden, högplastån i västra Kina. Och det var där jag arbetade. Och vattnet gick ju, vet ni, underbart att se, det är fat. Och då har man ett uttryck för det man säger, levande vatten. Men kommer man bortåt Lanzhou, då har gula floden runt länge. Det är precis stilla läge. Och då säger man, det är dött vatten. Men det är strömmar av levande vatten som Herren vill låta flöda genom våra liv. Och nu säger Herren till oss idag, gå vidare i bön, i tillbedjan, i ordet, mättas av det. Och gå vidare i välsignelse. Och välsignelse, en del tror ju att välsignelse handlar om materiellt överflöd. Det tror jag inte. Jag har sett mina förföljda syskon. De har förlorat mycket. Men de lever med Herren och de vandrar i frid. Och de bär Guds närvaron över sig så att andra människor ser. Och de blir välsignade. För välsignelsen handlar om att vi ber om Guds godhet över människor. Och ordet vi hörde här i början, att Gud har en framtid och ett hopp. Det är ju detta som ligger i godheten från den levande guden. Och jag skulle vilja avsluta och bara säga att idag finns det möjlighet. Och jag tror att det är så viktigt att våra brunnar är öppna. För det betyder mycket för det här landet. Och vårt land är i kris, det vet vi. Men vi kan välsigna även det vi inte tycker om. Vi kan välsigna landet. Vi kan välsigna vår regering som, ni vet, det är ju ett enda sammelsurium. Men vi får be om Guds välsignelse. För det är den vi behöver över vårt land. Och det betyder Guds godhet över landet. Och välsigna det du inte känner dig bekväm med. För Gud går in där och gör någonting. En av verserna i psalm 23. Det säger kung David, den stora psalmisten. Och jag kung David är ju den kung som Israels folk älskar allra mest. Det fanns många som var gudfruktiga, men David, han är konungen för dem. Då säger han så här i slutet på psalm 23. Guds godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det är välsignelsen. Och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Då finns det en öppenhet. Då slammar det inte igen när vi välsignar. Då väntar det underbara hemmet. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, vår konung och vår Herre. Tack att du är här. För att vi ska få del av detta levande vatten. Och jag ber också att vi ska välja. Jag ber för varje person här. Att vi ska välja att leva i välsignelse. Lägga ner våra egna ambitioner. Lägga ner vår stolthet. Och säga, jag lever under Guds ord. Och jag vill leva i välsignelsen. Och jag vill vara en välsignelse. För att Guds riket ska få flöda fram i Vriksta och i Värnamo över vårt land. Ja, tack Jesus att du är här. I Jesu namn. Amen.